Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Vad har polio, sömnsjuka och sinnessjukdom gemensamt? Jo, Beda Wallin, som sa sig kunna bota allt detta med bön och råkost. Men bara om patienten kunde betala.
Och det här blev hennes fall. Trots att Beda Wallin var kändis och hade både en kyrkoherde och andra mäktiga män på sin sida.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. Och mitt i det bönehus som Podplay kallar studio sitter Mattias Bergman och Andreas Utterström med knäppta händer och väntar på ett mirakel. Religion är något som vi kommer in på då och då i den här podden. Vi har berättat om den misslyckade stölden i domkyrkan. Om prästfrun som telefonterroriserade en kvinnlig prälle som hon hade ett horn i sidan till. Och inte minst om kändispastorn Runa Sögård som sköt rådjur från sovrumsfönstret. Men det här avsnittet sticker ut. För nu är det faktiskt själva bönen som är brottsvapnet. Gärningspersonen är dessutom en kvinna. En person vars porträttfoto idag ingår i Moderna museets samling. Och som kallas allt från kvacksalverska till undergörare. Det är äntligen dags att vi berättar historien om Beda Wallin. Vi tar det som vi brukar från början. Beda föds i Sollefteå den 28 augusti 1877. Pappa Göran är skogsinspektör och mamma Brita Katarina är hemmafru. Beda går i skolan och konfirmerar sig som 16-åring i Sollefteå kyrka. Tron på Gud är stark redan i unga år. Samma år som konfirmationen går Beda med i Frälsningsarmén. Där avancerar hon till frälsningsofficer som rörelsens motsvarighet till präst eller pastor kallas. Beda jobbar i Sundsvall och Matfors i några år innan hon säger upp sig. Ja, det är ett yrke att vara frälsningsofficer.
Just det.
Fantastiskt. Enligt egen utsaga vikarierar Beda också som sjuksyster. Men när polisen senare kontrollerar uppgifterna visar sig de vara falska.
Och det är inte det sista som kontrolleras som visar sig vara falskt.
Nej, verkligen inte. Hur som helst. Beda går vidare i karriären och jobbar för Vita Bandet. En kristen kvinno- och nykterhetsorganisation. Där håller hon föredrag och jobbar med räddningsverksamheten. Alltså med att sprida budskapet om Gud och nykterhet till frigivna fångar och villkorligt frigivna. Och det får man ju verkligen säga att det behövdes på den här tiden där ju alkoholismen var ett stort problem i Sverige.
Ja, för det var en av anledningarna till att frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen gick så starkt framåt för att folk helt enkelt höll på att supa ihjäl sig.
Precis så. 1903 gifte Beda sig med Johan Bernhard Wallin, distriktsföreståndare i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Det är en kristen organisation som jobbar mycket med missionsarbete. Och tillsammans ägnar sig nu Beda och Johan åt själavård av sjuka och fattiga. De får också sönerna Martin och Daniel. Men 1924 spricker äktenskapet. Beda Wallin flyttar då till Gävle där hon tar emot sjuka, vad nu det innebär. Det här är, jag är så fascinerad av hur många människor som liksom vill vara läkare som inte är det. Det verkar vara en uppsjö folk som...
Exakt, men just det här med själavård som vi nämnde, det är ju ett uttryck som jag känner igen från min uppväxt i Pingstkyrkan. Det är alltså att man ber för folk och ger dem någon slags terapi, så att säga. Någonting som pastorer kan ägna sig åt. Men även folk som saknar utbildning, och ibland kan det vara bra för att folk känner sig bättre. Ibland kan det vara riktigt dåligt om man lovar saker man inte kan hålla.
Mm. Och med risk för att få en del mejl till misslyckade@bplus.se, idag hade det väl kallats för coach, typ.
Oh ja, det är ju exakt samma sak. Mm. Eller kanske ännu värre, pepp.
Oj då, finns det också nu för tiden? Ja, men nu är alltså Beda i Gävle, hon är frånskild och tar emot sjuka, just det. Och så hyr hon ut rum också. Och en av hyresgästerna är prästen Bengt Oxenstierna. De två kommer bra överens, så när han 1928 blir kyrkoherde i Uppsala stift flyttar Beda Wallin med och blir hans husföreståndare. Hon fungerar också som assistent och hjälper till med själavård och söndagsskola. När jag har läst det här manuset har jag ju funderat på, Andreas, tror du det fanns någonting mer än bara kopplingen till Gud mellan Bengt och Beda?
Det finns ingenting som antyder att det skulle vara någonting annat, men det, antingen var det att de hade en relation i hemlighet, eller så är det här som det brukar heta själarnas gemenskap. Att de förenas i sin tro på Gud och att Gud kan göra under. För det är ju lite suspekt att hon anställs som hans husföreståndarinna, men hon får hjälpa till med själavård. Det kan man ju tycka sig att bara prästen borde ägna sig åt.
Mm.
Hjälpa till med söndagsskola, fine.
Mm.
Men att han flyttar henne så att säga från köket till kyrkoverksamheten, det är ju, låter ju lite märkligt.
Ja, det gör ju det. Jag tänker också att hon är frånskild här, vilket var oerhört ovanligt på den tiden.
Mm.
Och om hon då hade träffat Bengt och det blir någonting mer, då hade de ju kunnat gifta sig utan problem. Och hon hade då varit en ärbar kvinna igen.
Just det är väldigt mycket skrivet om Beda Wallin, men väldigt lite om
hennes sexualitet.
Hennes kärleksliv och sexualitet och så. Men däremot var hon ju väldigt karismatisk, för att hon är ju bra på att få med sig folk, vilket det här avsnittet kommer visa.
Ja, och 2 år senare, 1930, då är det dags att stå på egna ben. Beda Wallin flyttar in på Drottninggatan i Stockholm och driver ett massageinstitut. Kunderna består mestadels av gamlingar från Frälsningsarmén.
Ja, hennes egna uppgifter ska vi säga. Gamlingar från Frälsningsarmén är ordagrant vad hon säger till polisen sen.
Ja, bra. Efter bara ett år dock så avvecklar Beda den här verksamheten, för nu har hon bestämt sig för att växla spår. Hon ska använda sig av sin stora gåva, kraften att bota sjuka genom handpåläggning och bön. Det här är någonting som Beda faktiskt har ägnat sig åt i många år. Redan från 8, 10 eller 16 års ålder. Uppgifterna varierar lite grann. Som barn och tonåring utför Beda sina mirakel i smyg. Hon är nämligen rädd för att bli trakasserad av läkare och präster. Och det kanske hon skulle ha borde fortsatt med, kan man tycka när man läser det här manuset. Ja, och Beda tycker såklart att det här är orättvist, för hon vill ju bara hjälpa sina medmänniskor. Därför tar hon aldrig betalt, för Guds gåvor är ju gratis. I alla fall fram till 1931, då Beda av någon anledning bestämmer sig för att göra bön till business. Kanske beror det på att tiden är mogen. Religionen är på frammarsch i Sverige, inte minst genom pingströrelsen. Och pastorerna där har ju ett helt annat arbetssätt än prästerna i Svenska kyrkan. En del av dem betonar att Gud kan göra under. De ber för sjuka så att de ska bli friska. Gärna med en hand på den plågades panna, så att Guds kraft får en motorväg rakt in i själen.
Detta har jag ju själv upplevt som barn.
Ja, vilket märks på den livgivande beskrivningen i texten här.
Ja.
Många svenskar tycker att det här är rena bluffen då som nu. Men för andra betyder hopp och tröst. Oavsett vad så gör pingströrelsens framgångar att svenskar runt om i landet får kännedom om att Gud inte bara är någon man pratar om i kyrkan. Gud kan också agera överläkare. Så nu 1931 och Beda har hunnit bli 54 år, då kör hon igång. Sjuka ska botas och Beda får mat på bordet. Vilket också kommer att göra henne till en misslyckad brottsling naturligtvis. Eftersom det är olagligt att verka som läkare om man som Beda fullständigt saknar utbildning. Men det struntar hon i. Istället tar Beda emot patienterna i sin lägenhet på Drottninggatan i Stockholm. Men också på Rönneholms slott i Skåne, dit hon ofta reser. Hon turnerar dessutom runt i landet och tar emot patienter på hotell. Upplägget är enkelt. Första besöket kostar 10 kronor och de följande 5 kronor styck. Beda Wallin berättar att hon tjänar mellan 20 och 50 kronor om dagen. Ibland kan hon ta emot så många som 40 patienter på en och samma dag. Då jobbar hon från 9 på morgonen till midnatt. Och det skulle då innebära, Andreas, att hon tjänar då upp till 2000 kronor om dagen.
Mm.
Och det här är i början på 30-talet.
Ja, och 2000 kronor om dagen då, 1931, mm, det motsvarar 67 553 kronor i 2022 års penningvärde.
Mm. Det är ju groteska pengar.
Big business.
Ja, men det förstår man ju också med tanke på hur det går till, vilket vi snart ska få höra om, när Beda avverkar patienter här, ungefär som man som limpskivor.
Ja, det går lika snabbt som när vi är poddar ungefär.
Jag skulle vilja drista med att det går fortare. Och är också något mer välbetalt. Patienterna hittar Beda Wallin genom hennes många annonser i tidningarna. Och dessutom börjar ryktet sprida sig, så patienterna blir bara fler och fler. En granne noterar att det alltid tycks vara trängsel i lägenheten i Stockholm. Och telefonen ringer så mycket att Beda Wallin 1932 anställer en ung kvinna, Gunhild Gabrielsson, som sekreterare. Gunhild tar emot patienterna när de kommer och det är en brokig skara som dyker upp, både män och kvinnor och från alla samhällsklasser. De lider av alla möjliga åkommor.
Sömnlöshet.
Dåliga nerver.
Magsår.
Eksem.
Ryggmärgsbråck.
Vatten i huvudet. Vissa som lider av ledgångsreumatism kommer till mottagningen i ambulans. Andra är sinnessjuka, som man säger vid den här tiden, och söker Bedas hjälp när de har permission från psykanstalten. Men kan Beda Wallin bota allt det här? Nja, hon berättar själv att det finns några starka no-nos.
Tuberkulos.
Kräfta, alltså cancer.
Syfilis.
Smittsamma sjukdomar av alla dess slag. Ja, det befattar hon sig inte med. Och det sistnämnda tror jag är för att hon inte vill smitta sig själv.
Det är ingen vild gissning.
Men trots nej tack-listan så finns det mycket annat att hugga tag i för Beda. Enligt Gunhild Gabrielsson drar Bedas verksamhet emellanåt in 700 kronor om dagen, vilket Beda kommer att förneka. Och det är ju inte heller lite pengar.
Nej.
Sekreteraren berättar senare för polisen att behandlingarna oftast går lugnt till. Beda brukar hålla en hand på bakhuvudet och en över pannan på patienterna. Sen ber hon för att de ska bli friska och kan avsluta det hela med att säga: "Nu gubbe lille, är du bra?"
Ja, det kanske så jag ska säga till min son när han är sjuk.
Ja, har du testat det här på dina barn?
Inte än, men jag blir lite inspirerad av det här avsnittet.
Men du är uppvuxen i pingströrelsen. Hur nära dig är det att be?
Nu inte alls, och var det inte som barn heller. Eftersom mina föräldrar aldrig bad bordsbön eller något sånt överhuvudtaget.
Okej. Okay. Skulle du har ju liksom vuxit upp i den här retoriken och så. Mm. Skulle du kunna klicka igång en bön om det behövdes, så att säga?
Det tror jag absolut, därför att om jag hamnade i någon stor livskris skulle jag säkert kunna gå dit. Det tror jag. Det hade jag aldrig sagt för 10 år sedan, men det säger jag idag, för att sånt där tror jag väcks till liv om livet vacklar.
Mm. Ja, då kan ju det mesta hända.
Ja. Mm. Och då tror jag det är precis som folk som är kriminella, missbrukare eller ligger på dödsbädden. Alltså man griper efter varje halmstrå, och vad har man att förlora på att vända sig till en högre makt?
Nej, just det. Det kanske, det funkar så.
Gud är ju snäll.
Okay.
Kanske inte gamla testamentet, men annars.
Ibland ska patienten också sövas genom något som liknar hypnos. Då läggs ett silkespapper över ansiktet samtidigt som Beda försätter den sjuke i dvala. Vid ett tillfälle hämtar hon en granne, lite som för att bevisa hur duktig hon är.
Och det här berättar ju grannen sen då i förhör, och hon tycker att det här är oerhört märkligt.
Ja, ungefär, det är milt uttryckt.
Ungefär som att en läkare som har klinik hemma och har sövt någon under narkos bara skulle springa in och säga: Mattias, kom här, skulle se, jag har sövt ner Gunnel här som jag nu ska operera.
Nej, det är galet.
Väldigt bisarrt.
Ja, det är galet. Sekreteraren Gunhild Gabrielsson, hon blir däremot aldrig vittne till att någon patient botas, däremot plågas. För Beda Wallin kan också vara brutal, som den gången en kvinna kommer med sin dotter som är 2,5 år gammal. Flickan lider av ryggmärgsbråck som enligt läkarna är obotligt, men Beda Wallin lovar att hjälpa till. Hon föredrar patienter som läkare sagt inte går att bota och som redan har sökt all tänkbar hjälp.
Helst ska de ha testat 10 olika läkare, säger hon.
Ja, men gud. Mm. Och den här gången nöjer sig inte Beda med sina gamla vanliga böner. Sekreteraren Gunhild är med i rummet när chefen trycker så hårt på flickans brockknut att hon börjar gråta och blir helt hysterisk av smärtan. Ett övergrepp som är starkt intryck på den unga medarbetaren.
Och det kan man ju förstå, det här är ju fasansfullt.
Samtidigt finns det andra som är helt tagna av Beda Wallin. I samband med olika polisutredningar, för sådana ska det bli, då skriver de gripande brev. Intygar på heder och samvete att de har blivit hjälpta. Eller att de har nära anhöriga som har blivit det. Ett exempel är bankdirektören Frans Elmqvist. Han har tillsammans med sin fru och deras svårt sjuka barnbarn besökt Beda varje dag under en 14-dagars period. I ett brev 1932 skriver bankdirektören:
"Hela hennes livsuppgift syntes vara att med sin underbara kraft kunna tjäna mänskligheten, och detta i rent människovänlig avsikt, utan att tanken riktades på den eventuella ekonomiska sidan av saken. Jag vill på det allra kraftigaste bestrida att så kallad humbug skulle föreligga."
En annan entusiast är Alvar Sacke. Han träffar i egenskap av journalist Beda Wallin flera gånger. Och det här gör så starkt intryck på honom att han 1932 skriver ett brev där han på heder och samvete intygar.
Att konsultationsavgifterna är synnerligen blygsamma. Verksamheten synes därför så långt ifrån präglad av vinstbegär att den snarare kan beskrivas som ett barmhärtighetsverk. I flera fall har patienter inför mig fällt yttranden som: fru Wallin är en barmhärtig samarit, en godhjärtad kvinna, etc. Jag betraktar hennes kraft som en fullt naturlig, ehuru sällsynt företeelse. En hälsokälla, vilken det borde ligga det svenska folkets intresse att utnyttja till allas bästa. Gärna under statlig och vetenskaplig kontroll. Likväl som varje annan naturlig hälsobrunn.
Ja, det var journalisten Alvar Sacke som ju skrev kanske något mer omständligt än vad en reporter skulle göra idag. Och det här säger väl för mig bara en sak, att Beda Wallin måste ha varit väldigt karismatisk.
Och att journalistiken var annorlunda på den här tiden, eftersom man kan ju tycka att Alvar borde försöka hålla sig neutral och beskriva verkligheten så objektivt som det bara går. Men här har han ju fullständigt hoppat på tåget.
Ja, det har han, och jag tycker också att han gör ett logiskt felslut när man säger gärna under statlig och vetenskaplig kontroll. Därför att om Beda skulle ligga under en sådan kontroll, vilket vi ju snart kommer att se vad som händer då, ja, då faller ju hela korthuset helt enkelt för henne.
Så är det.
Och det saknas heller inte skeptiker till Beda. Den skånska tidningen Arbetet sticker ut som extra kritisk. En journalist därifrån får vara med när Beda tar emot patienter i Skåne och skriver 1932 en artikel med rubriken Nödens och enfaldens tragiska drama på Rönneholms slott. Och det är faktiskt en tidningsrubrik och inte titeln på en H.C. Andersens saga. Men i artikeln så står det bland annat så här:
och därpå följde en fullständigt vidrig scen, närmare att likna vid en extatisk seans. Den sjuke börjar sparka med benen medan fru Wallin håller handen om huvudet och nickar åt oss. Se där strömmen! Ja, det är underligt.
Ja, och den här beskrivningen kan man ju se än idag när vi har som den här danske pastorn, den här Jens Garnfeldt, om du vet.
Nej, jag vet inte vem det är.
Ja, men det är en dansk pastor av typiskt sånt här snitt som tar upp folk på scenen inför massor med folk, och det är en väldigt speciell stämning, och plötsligt så växer benet ut och såna här saker. Du kan ju den här genren, va?
Mm.
Ja, Runar är ju där. Vi kommer hela tiden tillbaka till Runar.
Ja, det gör vi.
Ja, för han skulle ju hela Lasse Brandeby, kommer du ihåg det?
Ja, det berättar vi om i avsnittet om Runar. Ja.
Mm. Men här får man ju också säga, precis som du sa innan, att om den förre journalisten Alvar Sacke var lite panegyrisk och hade fallit för Beda på ett positivt sätt, så har ju Arbetets reporter, när han skriver sin artikel, han dömer ju ut scenen som fullständigt vidrig. Det hade ju ingen skrivit idag i en tidning, hoppas jag.
Ja, men Mattias, i det här som vi citerade då från Arbetet, då skriker ju Beda, se där strömmen, ja det är underligt.
Ja, just det. Är det elchocker vi pratar om då?
Nej, det är inte det. Hon syftar på är då den gudomliga kraften som liksom strömmar ut från hennes händer.
Det som du beskrev som motorvägen in i själen.
Just precis.
Ja, förstår.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som... Och då undrar jag här med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
De här kritikerna av Beda hittas inte bara på tidningen Arbetet, utan de finns också på närmre håll. Sekreteraren Gunhild Gabrielsson ska senare berätta för polisen om sitt första möte med Bedas son Daniel. Han pluggar egentligen på teaterskola, men han hoppar också in och hjälper till på mammas mottagning. Och till sekreteraren säger han sig vara mycket skeptisk till moderns förmåga att bota sjuka. Men han menar samtidigt att det är en mycket bra inkomstkälla. Daniels första ord till den nyanställda Gunhild är följande.
Välkommen syster, här är Bluffkompaniet Tre Rosor. Då inte teaterskolan går, sätter man igång sånt här.
Ja, oerhört cyniskt alltså. Och sen så gör Daniel då en gest mot de väntande patienterna som han ju då menar. Och så här går det till enligt Gunhild Gabrielsson. Daniel, han kommer senare att förneka att han har sagt så här.
Till och med polisanmäla henne, står det vid ett tillfälle. Och sen står det inget mer om det, så det utgår från att detta gjorde polisen ingenting av.
Mm. Hur som helst så går nu ryktet om Beda. Tidningarna får ny som saken och börjar skriva. I april 1932 publicerar Nya Dagligt Allehanda en kritisk artikel som gör Beda Wallin irriterad. Hon tror nämligen att det är Gunhild Gabrielsson som har läckt och sparkar sin sekreterare. Men helt missnöjd är Beda inte med uppmärksamheten. Hon förstår vikten av PR och säger:
nu börjas det roliga. Nu har motståndet kommit.
Samma dag delas också gratis exemplar av Nya Dagligt Allehanda ut till väntande patienter så att alla kan läsa artikeln. Att den är kritisk spelar ingen roll. För det som händer är precis det som Beda Wallin har anat. Uppmärksamheten gör att ännu fler hör av sig för att bli friska med hjälp av bönor.
All publicitet är bra publicitet.
Ja, tydligen. Och bönor är ju Bedas huvudvapen i kampen mot sjukdomarna. Men ibland så leker hon också dietist, som ju också är ett riktigt yrke.
Ja,
och ordinerar en ny kosthållning. Hon hakar på raw food-tåget 80 år innan det har blivit trendigt i Sverige. En patient får en lapp där han ordineras följande matvaror.
Och den här lappen är då bevarad och finns i polisutredningen. Och där står det då så här. Morötter.
Rödbetor.
Rädisor.
Äpplen.
Tomater.
Selleri.
Purjolök.
8 stycken apelsiner dagligen.
3 glas saft utav rotfrukter dagligen.
Mm. Ja, raw food sa du. Jag tycker det låter som fasta nästan.
En kombination mellan raw food och någon slags juice och fruktdiet.
Mm, och snarare en ordination skulle jag ju kalla det för ett straff. Ja, om det här är allting man får hålla på
jag
med.
Jag satt bara och väntade på att hon var inne på 5-2 också. men det var hon tydligen inte.
Just det. Ja, men ofta går det fel. Som när en kvinna söker hjälp för vad som visar sig vara en brusten blindtarm. Men Beda Wallin säger att smärtorna inte är någonting som hon ska bry sig om. Istället ordineras råa morötter. Ett råd som kvinnan följer tills hon blir så dålig att hon läggs in på sjukhus och hennes upprörda make ringer till Beda Wallins mottagning och skäller. Och det här är bara en av många liknande historier. Vissa av de patienter som inte blir friska förargas över att Beda har tagit deras pengar men inte levererat resultat. Då går de tillbaka till den vanliga, den riktiga sjukvården. Upprörda läkare slår larm. Och polisen börjar utreda om Beda Wallin gjort sig skyldig till obehörigt utövande av läkekonsten. Ett brott som hon kommer att fällas för flera gånger. Vi skulle kunna räkna upp ett gäng med fall här. Men låt oss ta bara ett ur högen. Det handlar om den 54-åriga servitrisen Amanda Ponsett.
Namnen här, vet du.
Alltså hon låter som en influencer.
Ja, det gör hon verkligen. Amanda, man ser ju henne framför sig. Ja, Amanda Ponsett, hon kanske håller på med just det.
Ja, hon är 54 år servitris. Jag ser liksom lite, jag får lite Camilla Läckberg-bild.
Ja, eller en ung Camilla Henemark.
Ja, möjligen. Ja, Amanda då, 1933 läser hon Dagens Nyheter och där ser hon Beda Wallins annons. Eftersom hon sedan 3 år tillbaka plågas av ett bensår som aldrig tycks bli bra är hon beredd att testa en alternativ metod. Amanda ringer och får tid samma dag. Men på mottagningen är det så mycket folk att hon får vänta i 4 timmar. De här kalenderbokningarna skötte ju den här Gunhild Gabrielsson ganska dåligt då.
Möjligen har hon slutat och det är sonen som sköter detta då. För sonen är ju då vad min pappa brukar kalla för en riktig halmtrampare.
Ja, nej, pajsare närmast skulle jag säga.
Ja, det är sant.
Ja. Hur som helst, när Beda Wallin till slut tar emot så frågar Amanda Ponsett: vill du se såret? Men det behövs inte. Istället lägger Beda sina händer på patienten och ber böner under 10 minuter. Sen är det klart. Men innan Amanda går därifrån uppmanas hon att gå till apoteket Morianen och köpa dygdens plåster som innehåller något slags salva. Det ska hon lägga om såret med morgon och kväll efter tvätt. I övrigt säger Beda att Amanda ska undvika kött och istället äta fisk och grönsaker. Och en sak till, vila benet. Amanda Ponsett betalar 10 kronor och ombeds komma tillbaka om en månad. Hon gör som hon blivit tillsagd, men efter att ha börjat använda plåstren så växer såret. Amanda fortsätter ändå. 4 veckor senare är det återbesök hos Beda. Den här gången tittar faktiskt Beda på benet och konstaterar att det här är illa. Hon ordinerar patienten att fortsätta med plåstren men sluta tvätta såret.
Mm, det låter sådär tycker jag utan att vara läkare.
Det här med att man ska hålla liksom sår rena, det infördes väl i slutet på 1800-talet om jag minns rätt. Och det här är då 50 år senare. Det är tydligen en kunskap som Beda inte riktigt tror på.
Nej.
Amanda däremot ska också dricka enbärsdricka. Eftersom råden under det första besöket gjort såret värre så vill Amanda inte betala den här gången. Så hon slipper. Men hon fortsätter att följa Beda Wallins ordinationer. Hon köper enbär, kokar drickan enligt recept och bäljar i sig. Men utan resultat såklart. Och nu börjar Amanda som börjar tvivla redan efter första besöket bli riktigt uppgiven och irriterad. Hon tar sig till en riktig läkare istället. Han blir så upprörd att han med patientens tillåtelse anmäler Beda Wallin till Medicinalstyrelsen, vilket gör att det hela hamnar hos polisen. Och så åtalas Beda Wallin till slut för att helt utan utbildning ha agerat läkare. Vad säger då Beda? Ja, hon berättar i stora delar samma berättelse som Amanda Ponset, men menar samtidigt att det hon gjort absolut inte är att obehörigen utöva läkarkonsten. Ett bensår kan väl inte bli värre genom bön och handpåläggning? Är det här något resonemang som Stockholms rådhusrätt köper in på? Nej, i juli 1934 blir det fällande dom som innebär att Beda måste betala skadestånd till sin patient. En dom som Svea hovrätt sedan fastställer. Det här får förstås inte Beda Wallin att tänka om. Hon fortsätter att förbluffa omgivningen. Inte minst de poliser som under 30-talet jobbar med att utreda brotten hon misstänks för. Det gäller inte minst G. Falk. Han är landsfiskal som är en dåtida kombination av polis och åklagare. Och i en rapport skriver han så här om Beda.
Jag har själv besökt svarandens mottagning här i stan och därvid sett hur en behandling tillgår.
Lite mer från rapporten.
Medgivas måste att svaranden hade en otrolig förmåga att övertyga sina patienter om sin skicklighet att hjälpa. Ser man emellertid mera lugnt på svarandens behandlingsmetoder får man klart för sig att här icke föreligger någon gudomlig kallelse utan ren humbug och att syftet med svarandens verksamhet uteslutande är att ockra på godtroget folks oförstånd för att därigenom bereda sig själv en inkomstkälla. Hela svarandens så kallade läkekonst är fullt analog med forntidens och medeltidens besvärjelser, för att inte säga trollformler, för att ernå övernaturliga verkningar utgångna från en högre makt.
Ja, men det är väl kämpat, Andreas. För polissvenskan på den här tiden var ju... Vi brukar ju ibland prata om polissvenska idag. Men det här var ju någonting i hästväg.
Fruktansvärt långa meningar. Och det man också kan konstatera är ju att om man läser protokoll, förhör och PM från polisen idag så är de ju oerhört kyligt skrivna. Väldigt befriade från åsikter. Så här skulle en polis aldrig skriva idag. För här märker man ju att G. Falk är ju riktigt, riktigt upprörd över det här. För det här är ju en personlig reflektion. Lite som en journalist som ska skriva en krönika från en rättegång skulle kunna skriva.
Ja, just det. Det är ju en recension.
Det är en recension av såväl Beda som hennes patienter.
Ja, men exakt. Och det kan ju kanske vara så att G. Falk har behövt då utreda Beda mer än en gång och är ganska trött på henne vid det här laget.
Inte omöjligt.
Ja, men Beda har ju, som vi varit inne på tidigare, också en stor fanclub. Och det finns i synnerhet en person som utmärker sig. Greven och kyrkoherden Bengt Oxenstierna. Det var ju de som bodde ihop där uppe.
Och Uppsala. Som hon jobbade för sen, ja.
Ja, det är Bedas gamla arbetsgivare. Och i samband med olika polisutredningar skriver han brev där Bedas förträfflighet intygas på ett nästan överdrivet sätt. Att en kyrkoherde agerar på det viset väcker nu mediernas intresse. En rubrik i provinstidningen Dalsland 1932 lyder: Undergöreskan får hjälp. Märkligt uttalande av kyrkoherde Oxenstierna. Trelleborgstidningen samma år:
Undergöreskan får en vapendragare. Den grevliga kyrkoherden Bengt Oxenstierna i Teda vitsordar fru Wallins undergörande kraft. En rätt så underlig inlaga. Och detta är alltså rubriken alltihop.
Ja, det är galet. Men det här undergöreskan, kallas hon det, liksom, är det hennes nöjesprofilen? Är det hennes epitet?
Ja, men hon kallas ju helbrägdagörare, undergörerska, kvacksalverska.
Ja, kvacksalverska är ju inte helt neutralt.
Nej, kan vi då säga. Utan undergörerska och helbrägdagörerska är ju de vanligaste. Mm.
Underlig eller inte, kyrkoheden står på sig och han har bara börjat. Oxenstierna kontaktar Dagens Nyheter och berättar att Beda har botat en 19-årig kvinna vars far jobbar på Riksbanken. Tidningen skriver då en förbluffande okritisk artikel med rubriken
Tron gav den lama liv igen. Helbrägdagörskan fick kontakt med henne.
Och det där är ju en rubrik som skulle kunna vara alltså när dålig journalistik är som sämst.
Jag tror ju att det spelar roll att dels så är det en kyrkoherde som ringer.
Ja.
Och sen att den här 19-åriga kvinnans pappa jobbar på Riksbanken. Och tidningen har ju då intervjuat pappan och även läkaren då.
Ja.
Som inte kan säga att det Beda har gjort inte har hjälpt. Så att just att de pratar med tre män då som har yrken som gör dem till stora auktoriteter tror jag gör att de fullständigt tappar omdömet här.
Det är så en ren klassfråga.
Ja, oja.
Mm. Det här är ju inte allt. Kyrkoherde Oxenstierna agerar till och med promotor åt Beda Wallin. 1933 håller han föreläsning i en skolaula i Skåne och berättar då att han själv blivit gudomligt belönad av Beda. Att hon tidigare varit anställd hos honom tycks han inte berätta. Däremot säger Oxenstierna att Bedas behandling gjort att kyrkoherdens kropp på egen hand kunde ta hand om den tarmsvulst som läkarna sagt var omöjlig att operera bort. Tidningen Arbetet, lika kritisk som vanligt, är på plats och skriver i sin artikel.
Och publiken satt tyst och hörde på. Det var visst ingen som gick sin väg förrän han slutat föredraget. Men ville antagligen vara hänsynsfull mot den vithåriga mannen i predikstolen som i god tro ställt sig till fru Beda Wallins disposition. Men utanför aulan, vid det lilla biljettkontoret, satt fru Bedas son med näsan ända nere i kassaskrinet och räknade pengarna som flutit in.
Ja, jag älskar ju den här beskrivningen. Det är ju väldigt livaktig scen här. Är det Daniel eller Martin? Vet vi inte.
Vi utgår från att det är Daniel som verkar varit en sidekick. Men det är också lite oklart om de, alltså de beskriver det här som att de har varit där men ändå inte, för att de skriver det var visst ingen som gick sin väg. Och sen undrar man om den här sista formuleringen jag läste upp då, det här med näsan nere vid kassaskrinet, om det är ordagrant eller bildligt. Det vet man inte heller.
Nej.
För det här är ju väldigt, apropå vad vi var inne på tidigare, vad ska vi säga, en djup personlig åsikt från journalisten.
Ja. Och med tiden blir Beda då rena kändisen. Någon som tidningarna älskar att skriva om. Hon ger upphov till rubriker som
Fru Wallin tog pengarna, gav ej hjälp.
Handpåläggning fick ej visas i rätten.
Ännu en som tror på fru Beda.
Enbärsdricka mot knätuberkulos.
Enbär verkar vara gångbart för den tiden.
Ja, även tuberkulos var tyvärr gångbart. Tidningen Arbetet kallar Beda till och med för vår gamla bekanting i en av sina många vassa artiklar. Och precis som alla andra som blir stora stjärnor i Sverige så siktar Beda Wallin nu högre. Nästa steg är att bli internationell superstar. Därför kommer det inte som någon större överraskning att Dagens Nyheter 1932 berättar att Beda ska till USA. Och till tidningen säger nu Beda.
På senaste tiden har jag allt oftare fått förfrågningar från utlandet, särskilt Amerika, om jag inte skulle vilja åta mig att behandla ett eller annat fall där ute på ort och ställe. Jag har länge tvekat. Men nu har de sjukas röster blivit så många att jag beslutat mig för att, om inte ett oförutsett inträffar, resa över någon gång i början av nästa år.
Som vanligt är det ju så att det är ju inte Beda som vill tjäna pengar, utan hon måste ju hjälpa folk som vill ha henne.
Det är så det framställs.
Ja. Men kanske är det ändå lyxen som lockar. Beda säger så här till DN.
Bland annat har en av patienterna erbjudit fri resa i första klass för mig och min sekreterare. Sekreteraren blir min son och New York eller Chicago blir centrum för praktiken.
Om det nu blir någon praktik i USA är oklart. Däremot fortsätter Beda sin verksamhet i Sverige på precis samma sätt som tidigare. Med polisen hack i häl. Och därefter kommer medierna som fortsätter att skriva om allt drama hon skapar. Rubrikerna handlar inte alltid om bön. Ibland handlar de också om arv. Som när Bedas vapendragare då, kyrkoherden Bengt Oxenstierna, avlider 1935. Vid bouppteckningen upptäcks att en del av Bengts ägodelar finns hemma hos Beda. Hon säger att hon strax före hans död har köpt alltihop för 400 kronor. Det här verkar skumt, tycker förvaltaren som sköter bouppteckningen. Priset är nämligen misstänkt lågt. Dessutom finns det inga spår efter den kontanta betalningen i bouppteckningen. Kanske har Beda helt enkelt passat på att sno med sig en massa prylar strax innan kyrkoherden dog. Det går inte att bevisa, men förvaltaren tar ändå strid och går till domstol. Sakerna ska lämnas tillbaka, tycker han. Det hela slutar med förlikning. 2 år senare är det bråk igen. Nu är det ett arv igen. Emma Kristina Rosén, en av Beda Wallins patienter, har testamenterat allt till den kända kvacksalverskan. Men boutredningsmannen tar strid. För här finns det saker som väcker hans misstankar.
Igen.
Redan innan fru Rosén går bort ger hon en fullmakt till Beda som då säljer en fastighet som hon äger. Dessutom har Beda lagt beslag på dödsboets lösa kvarlåtenskap och sålt det här på auktion.
Ja, och det ironiska är då att kvittot från den här försäljningen får alltså Beda på fru Roséns begravningsdag.
Ja, det är vackert. Och nu blir det bråk i domstol. Men Beda Wallin stretar emot. Hon vägrar svära vittneseden med hänvisning till apostlagärningarna i Bibeln. Lika ointresserad är Beda av att i rätten svara på frågan om var de 7500 kronorna har tagit vägen. De som Beda med hjälp av sin fullmakt har plockat ut från fru Roséns konto. Beda svarar enbart:
det får sparbanksböckerna visa.
Jo. Men Beda driver också kampen utanför domstol. Hon uppvaktar såväl justitieminister som ärkebiskop. Och här blir det ju rättshaveristik.
Mm.
Ja. Det här ger dock resultat, för 1938 sätter regeringen ner foten i frågan och Beda får ärva pengarna.
Så här förstår du vilken position hon hade. Att hon verkligen var en kändis. Att hon överhuvudtaget får till det här mötet med justitieministern.
All den här uppmärksamheten är visserligen bra PR, men ibland blir Beda också riktigt irriterad på journalisterna. Därför bestämmer hon sig för att skriva sin självbiografi. Den får titeln Genom kvacksalverskans glasögon och kommer ut 1938. Och det här måste ju vara en ironisk titel.
Hon gör ju ungefär som homosexuella gjorde med uttrycket bög. Alltså man tar ett självsord, omfamnar det, gör det till sitt och så att säga tar udden av det.
Ja, hon claimar det.
Ja, så det är ganska smart.
Mm. Sin vana trogen annonserar Beda i Dagens Nyheter med bild och allt. För övrigt bara några centimeter från en lika stor bild på Adolf Hitler. Ja, det var ju en försåtlig jämförelse där. Ja, men själva boken då, ja, den är ju föga förvånande mycket märklig. Över 196 sidor blandar den inlagor till olika domstolar med Beda Wallins egna berättelser. Det är lite som om någon har slumpat fram sparade papper från olika pärmar. Självbiografin har knappast blivit någon klassiker och idag finns den inte ens på Stockholms stadsbibliotek som annars har det mesta. Men Andreas Utterström lyckas hitta ett exemplar på antikvariat och nu står det surprise här i manus.
Här Mattias ska du få se självbiografin. Så om du börjar med...
Oj, vänta.
Ja, om du börjar med... Följ bara, gör bara som jag säger nu. Ja, börja med att beskriva omslaget.
Ja, det är ju då, det är svartvitt. Boken är ju lite pocket size.
Mm.
196 sidor. Och så, ja, omslaget föreställer ju ett fotografi här av ett par glasögon. Och typiska tantglasögon 30-tal.
Ja, och de där
och då är det då titeln här Genom kvacksalverskans glasögon.
Ja, och sen då om du öppnar boken och tittar på första sidan bara.
Mm. Ja, jäklar. Då är det en dedikation här eftersom du köpt den på antikvariat. Så det är,
just det. Kan du tyda texten?
Ja, svårt. Jag ser att det är Beda som har signerat. Stockholm 38. Till här.
Vet du, jag kan hjälpa dig
med... Helsike heter han Lundgren.
Jag kan hjälpa dig med översättningen därför att vi har ju ett annat projekt tagit hjälp av Karin Borgqvist Ljung som är etnolog och auktoriserad paleograf, alltså expert på att tyda gammal handstil.
Vilket behövs här kan jag säga.
Ja, så hon fick också ett sidouppdrag att översätta detta.
Fantastiskt.
Och då så står det då så här. Till herr kommiss, som då är kanske kommissarie eller något annat, eller kommissionär, en Lundgren, mottag mitt ödmjuke tack och min vördnad för eder store tålmodighet att lyssna på mig. Stockholm, den 17 oktober 1938, Beda Wallin.
Fantastiskt. Så att den här kommiss, tänk om det är en snut som Beda har haft med att göra, som hon ger boken.
Exakt, och det här är ytterligare ett bevis då på att hon hade en stor fanclub av mäktiga människor som stod på hennes sida.
Mm.
Men den här boken är också märklig på andra sätt än det du nyss läste från manus. Så om du bläddrar fram till vad jag har markerat där, så vad heter det kapitlet, Mattias?
Ja, just det. Det är sidan 137 så har vi då kapitlet Är jag en modern häxa? Frågetecken.
Mm, och det där kapitlet och hur det är skrivet säger ganska mycket om hennes stil. Och det sättet att skriva känner jag igen från hennes egna inlagor, ibland handskrivna då, som hon har gett till domstolarna. Mm. Kan du bara slumpvis läsa lite så att den som lyssnar får en uppfattning om hur Beda skriver?
Hon, ja, det handlar då om hur hon ungefär vad hon har sagt inför en rättegång här och det är journalister. Och jag sa även till dem att om vi befunnit oss i medeltiden skulle jag kanske ha blivit bränd på bål som häxa. Under Jesu jordevandring skedde under. Stora och ofattbara under. Guds son korsfäst. Ja, men ja, jag förstår vad du menar här.
Du kan läsa lite de sista meningarna på kapitlet där.
På hela kapitlet?
Ja, på det är jag en modern häxa.
Ja, just det. När jag i genom kvacksalvsrans glasögon, alltså den här boken, så att säga, klär av mig, sker detta icke för att komma utanför min frivilliga isolering. Boken har tillkommit därför att jag länge känt ett starkt behov av att skaffa mig en vän, en verklig vän, en vän som jag kan tala med och till, en vän som icke tar illa upp vad jag än säger honom. Där har vi den moderna häxan. Och det här är ju närmast obegripligt.
Ja, och det är ju även hennes inlagor då till domstolarna som sällan bemöter sakfrågan utan det är slalomåkning i olika resonemang som inte är lätt att följa.
Nästa kapitel heter Hur mår ni tillvaron? Ja, den här verkar ju vara yvig, som vi brukar säga.
Det kan man lugnt säga.
Ja, vi håller ju inte på med handstilstydning. Men om man ska beskriva Bedas handstil, det är fascinerande. För hon har ju skrivit med någon fet reservoarpenna. Mm. Stora jäkla bokstäver.
Ganska vacker handstil faktiskt.
Ja, på den här tiden fick ju alla lära sig att skriva på ett visst sätt. Det var ju viktigt. Och jag tänker på hennes autografer. Det här är ju en person som är van att skriva sitt namn på olika inlagor. Mm. Det är sällan då i rättssystemet, gissar jag.
Hade hon levt idag hade hon fått ta selfies varenda gång hon hade visat sig på Drottninggatan.
Definitivt. Mm. Och liknelsen med den norska predikant som vi nu har lyft fram några gånger redan i det här avsnittet, de är ju väldigt tydliga alltså. Mm. Man ser ju också att det här är en person som inte hatar att synas.
Nej.
Nej. Fantastiskt, Andreas. Har du läst hela boken?
Det har jag inte. Och den här boken ska nu bli en gåva till Lisa Wallström som har hjälpt oss med research till några avsnitt för att hon förtjänar att ha den här boken hemma i sin bokhylla.
Vet du, jag tror att vi ska göra någonting som vi aldrig gör i våra poddar. Nämligen att ta en bild av det här omslaget och lägga ut det som avsnittsbild till podden.
Självklart.
Mm. Det här fixar du, Jonas, vår producent. Bera Wallin går ju som sagt igenom väldigt mycket i livet. Men hon slipper inte undan döden. Den 3 februari 1939 skriver Dagens Nyheter att hon har avlidit dagen innan under ett besök i Skåne. Är det här nu slutet på historien? Nej, för dagen efter har DN rubriken Beda Wallin ej död.
och här hade vi tur därför att jag hittade då den här artikeln för är man prenumerant på DN så kommer jag åt deras arkiv digitalt från liksom slutet av 1800-talet. Så hittar jag då den här artikeln från 3 februari 1939. Så först skriver jag in i manus att det är då hon dör. Sen så tänker jag att jag måste kolla vad som är skrivet om henne efter hennes död. Och då hittar jag ju då att hon inte var död. Så här höll jag på att gå på en mina.
Ja, lätt hänt. Och det här är det här en typiskt exempel på att man skriver en artikel som om det vore en nyhet. Men egentligen är en rättelse.
Så är det. För vad är det som har hänt nu, Mattias?
Nej, men tidningen har då begått vad den kallar för ett beklagligt misstag. Och det får man väl lugnt säga, för de har ju hängt ut Beda som död när hon inte är död. Och förklaringen är, skriver Dagens Nyheter, att Bedas son Daniel har hört av sig och berättat att modern har dött. Och det skulle han ha gjort klockan 00:30. Så nära deadline för tidningen att de inte hann kontrollera uppgifterna på redaktionen. Men tidningen skrev alltså ändå. För en son ljuger väl inte om sin mors död? Men det gör Daniel, och varför är en gåta som vi inte får svar på nu, men kanske nästa vecka.
Just det.
Mm. Men till slut, 1964, avlider ändå Beda Wallin, och det är på riktigt den gången, och hon blir så gammal som 87 år. Hade hon levt idag, hade hon sannolikt haft en egen monter på den New Age-iga harmoniexpomässan som regelbundet intar Solnahallen utanför Stockholm. Och som vi har pratat om tidigare här i podden.
Det har vi.
Där hade Beda smält in fint. Sida vid sida med healen Max Medium. Som säger sig förmedla kärleksbudskap från andra sidan. Alltså från döda då.
Just det.
Där bedrivs också försäljning av kristaller, virvlat vatten och aurafotografering. För att inte tala om föreläsningarna om allt från örternas magi och meditation i trummans kraft till shamansk energirensning och utomjordiska kontakter. Nej, det här är då ingenting som vi har hittat på, utan det kommer från programmet från den mässa som arrangeras i oktober 2022. Därför ska vi inte vara så hånfulla mot dem som på 30-talet sökte sig till Beda. För Harmoni Expo-mässan visar att det hade funnits ett lika stort underlag av potentiella patienter till henne idag, om inte ännu större. Jag tänker på idag när vi lever i den här fake news-tiden, och där det också finns så här Vadå, det är vetenskap, det skiter väl jag i. Min upplevelse är att jag blev friskare.
Ja, och jag känner någon som blev vanvårdad och felbehandlad av en läkare, så de kan man inte lita på, och så vidare.
Exakt så. Men nu när vi har lyssnat i ett antal minuter här så är det väl ändå slut på historien om Beda. Nej, inte riktigt. För det visar sig nämligen att misslyckade brott är någonting som går i arv. Och ett exempel på det är familjen Wallin. Vi ska nämligen prata om Daniel, sonen som ringde Dagens Nyheter och felaktigt påstod att modern Beda var död. Daniel Wallin blev nämligen omskriven under smeknamnet Piller Daniel. Men den historien ska vi berätta i nästa avsnitt av den här podden. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskog. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade@bplus.se. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den.
I vanliga fall driver jag Commercial Content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna.
Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt, så du har mer att gotta dig åt.
Podplay, en del av
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.